Smörblommor och sot av Karin Alfredsson. Tillägnas Maria Sandel och Per Anders Fogelström. 1. Ragnhild Strid riktar en spark mot skåpdörren innan hon öppnar för att ta fram 8 potatisar. Snabbt räknar hon de som finns kvar, 14, men 4 är inte större än hennes tumme. Sparken mot skåpdörren är mest en gammal vana. I det usla skjul hon bodde under sina första år vid Rörstrands porslinsfabrik kunde köksskåpet härbärgera både kackerlackor, möss och stora råttor. Men i det nya stenhuset kommer de pälsklädda odjuren inte in. De får nöja sig med de skrovmål som dukas upp i tunnor och avträden på gården. Kackerlackorna får hon bekämpa på andra sätt. Den gamla potatishinken har hon kvar, och allt som luktar eller smakar mat förvarar Ragnhild fortfarande under buckliga emaljlock, för säkerhets skull. Brödet lägger hon i en plåtburk där en speciell knix krävs för att den ska öppnas. När ungarna har lärt sig den är de i bästa fall tillräckligt stora för att förstå att man inte stoppar i sig bröd som man inte har serverats. Ragnhild suckar och sjunker ner på pinnstolen med fatet i knät. De jordiga potatisarna och den vassa lillkniven vilar. Höften värker. Var är ungarna med vattnet? Egentligen ska det finnas indraget vatten i köket. En kran sitter till och med på väggen som för att retas, men den fungerar inte. Kåken är halvfärdig, men ändå full av hyresgäster. Ragnhild klagar inte. Att huset är obesiktigat och halvdant är anledningen till att hon haft råd att bo kvar. Med pengarna från de inneboende i rummet klarar hon hyran. Nu, när hon fått en massa ungar på halsen, får hon samsas med dem i köket. Det är trångt, men det går. Men med allt för få potatisar i skåpet och en tom plånbok undrar hon om hon har gjort rätt. Visst har barnen gett henne många goda skratt och Helgas lön från fängelset är ett välkommet bidrag. Men för att klara maten och hyran har hon blivit tvungen att tränga in ytterligare en inneboende i uthyrningsrummet. Hon förstår knappt hur kararna får plats med alla sina bolster på golvet. Särskilt renliga av sig är de inte heller. Hon oroar sig för att någon av dem ska bära hem vägglöss. Och så ansvaret för de ungas uppfostran. Gudfruktigheten lämnar mycket övrigt att önska. Ragnhild får tvinga dem till kyrkan varje söndag och där sitter de mest och sover. Hon minns exakt hur det gick till när hon plötsligt blev fostermor, eller vad det nu ska kallas att få ansvar för 3 halvvuxna statarbarn. Den lille sprättige springpojken från kontoret kom en morgon fram till hennes plats vid porslinsmålningsbänken. Ragnhild Strid, kontorschefen Magne Ståhl ville prata med henne, påstod pojken. Nu? Ja, om vad? Undrade hon, men hoppades egentligen att pojkvasken med de knälånga byxorna och skärmössan inte visste. Det angick inte honom, och något trevligt kunde det knappast vara. Kunde kontorschefen veta att hon hade smugglat hem 4 av de nästan oskadda tallrikar hon hade hittat i porslinskrossen? Nej, pojken visste inte vad det gällde, sa han, men det var visst bråttom. Med ett stadigt grepp om hans smala kavajnacke gick hon fram till basen och bad om ledighet för att besöka kontoret, dit hon hade blivit kallad. Blivit kallad, sa hon en extra gång, för att basen inte skulle få för sig att göra löneavdrag. Pojkbytingen blängde mot Ragnhild, men nickade bekräftande. Hon fick vänta ett bra tag på en bänk utanför det stora kontorsrummet, och oron hann växa i magen innan hon släpptes in genom dörren som nådde nästan ända upp till taket. Ragnhild trodde inte att någon märkt att hon hade tagit de naggade tallrikarna, men kunde hon ha gjort något annat fel? Det luktade märkligt i kontoristrummet där ljuset rann in på breda gator av damm. Kanske var det så pappershögar och buntar av böcker luktade. Torrt och fint på något sätt. Springpojken föste hårdhänt fram henne till en broderad skärm i änden av rummet. Han passade väl på att ge igen, nu när han var på hemmaplan. Sedan grep han tag i hennes koftärm för att markera att hon skulle stanna. Hon skulle vänta på att bli inkallad. Ragnhild hade inget emot att stå kvar. Hon försökte memorera blommönstret på tygskärmen framför sig. Det liknade slingorna på en soppterrin som hon ibland fick rundmåla. Kanske var det samma konstnär. Hon visste att riktiga konstnärer bjöds in för att göra dekorationer som sen fördes över till det dyra fältet.